Härligt, tack för alla sånger. Underbart. Jesus är underbar. Trots att när han gick här på jorden samlades hundratals människor för att lyssna på honom, väljer han gång på gång väljer han att dra sig undan och be, eller att stanna upp och möta människor, möta en enskild människa, ge henne tid, hjälpa henne att lära känna sig själv och Gud. Johannes evangelium skildrar dessa möten mer än de andra evangelierna. Och idag ska vi lyfta fram Jesu möte med Nikodemus och tema för gudstjänsten att födas på nytt. Ni får gärna följa med. Jag ska läsa från Johannes evangelium kapitel 3 från vers 1 till 21. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sade: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade: Sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade: Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa det att ni måste födas på nytt. Vinden blåser var den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller var den far. Så är det med var och en som fötts av ande. Nikodemus frågade: Hur är detta möjligt? Jesus svarade: Du ska vara lärare för Israel och förstå inte detta. Sannerligen, jag säger dig, det vi vet förkunnar vi, och det vi har sett vittnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det judiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen, människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Amen. Vi ber. Jesus, jag vill tacka dig för ditt ord. Jag vill tacka dig för din nåd över oss. Tack för att vi får läsa den. Och jag ber att din heliga ande ska hjälpa oss att förstå vad du lär oss, Jesus. Låt din heliga ande leda oss, öppna våra ögon, hjälpa oss att förstå vilken kärleksfull Gud vi har som söker oss. Välsigna ditt ord, jag ber i ditt namn, Jesus. Amen. Amen. Det var en lång text, men underbar att läsa. Under Jesu tid fanns flera religiösa grupperingar. Bland dem till exempel hade vi, bland det judiska folket, fanns många religiösa ledare. Och bland de här ledare hade vi präster, överste präster, saddukier, fariseer och andra grupper. Fariseerna var teologerna. Om vi skulle tänka idag, det är de som läser på missionsskolan, teologerna. Det var de som studerade skriften, Guds ord. Och som lärde folket hur man ska leva som jude. Tyvärr, med tiden tappade fariseerna Guds kärlek och nåd. Och istället fastnade de i att de vill skydda lagen. De började göra nya lagar runt lagen. Och detta gjorde att när folket skulle tillbe Gud fastnade de i de här lagarna, så de kom inte fram till Gud. Det finns risk idag att vi kristna, vi kan bli som fariseerna. Vi gör kristendomen till regler istället för liv. Vi betonar reglerna. Är du kristen, du ska inte göra så här. Du måste be många gånger om dagen. Du måste fasta. Det ena efter det andra. Och då tappar vi kärnan i den kristna tron. Det finns risk, det finns risk. Vi tappar nåden, vi tappar Guds kärlek. Vi tappar frälsning genom tro. Genom tro. Nikodemus var en farisee. Han var medlem i rådet. Israel under den tiden var under romersk ockupation. Romarna gav judarna viss frihet för att de inte skulle göra uppror. Så därför fick de utöva sin religion. De fick bygga upp templet och de fick döma varandra. De fick inte döma någon till döden, men om det var problem bland folket, då kunde rådet döma och hjälpa folket att leva. Att döma till döden fick de inte. Därför tog de Jesus till Pilatus och bad honom att döma Jesus till döden. Nikodemus satt med i stora rådet. Hans namn betyder folkets segrare. Han är stor ledare. Nikodemus var en uppriktig sökare. Verkligen. Han ägde fromheten men inte livet. Han hade en andlig längtan att veta vem Jesus är. Han har hört talas om honom. Han trodde på Jesus. De tecken som Jesus har gjort har övertygat Nikodemus. Han förstod det. Det var något med denna Jesus. Så Nikodemus var ärlig i sitt sökande. Han kom till Jesus på natten. Och förmodligen kom han på natten inte för att han ville att deras möte ska vara hemligt. Det tror jag inte det. Eller för att han var rädd från de andra i rådet. Det tror jag inte det. Utan han kom på natten för att det var den enda tiden då han kunde vara ostörd med Jesus. Det var alltid mycket folk runt omkring Jesus. Men nu på natten, då kan jag sitta ensam med Jesus. Då kan jag lyssna till Jesus. Och Jesus tog emot Nikodemus som han alltid gör när någon söker honom. Så fort någon söker honom, då är Jesus där. Han gjorde det mot Nikodemus och han gör det mot oss idag. Jesus säger, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Matteus 11, vers 28. I Johannes kapitel 3 läser vi från vers 1 till 8 om Jesus och Nikodemus dialog. Och från vers 9 till 21 Jesu monolog. Då han undervisar om Guds nåd och frälsning. Han undervisar Nikodemus och han undervisar oss idag. Nikodemus börjar sitt tal med Jesus med att kalla honom rabbi. Rabbi, det betyder lärare. Och i vårt samhälle finns många som tror på Jesus. Men de tror på Jesus som en bra moralisk lärare. Andra tycker att man kan tro på allt möjligt nu för tiden. Så det skadar inte att ta Jesus med på ett hörn. Man kan tro New Age, allt möjligt och lite Jesus. Han verkar en bra, schysst lärare. Här förklarar Jesus för Nikodemus och för oss alla att han är mer än en lärare. Han är vår frälsare. Han är Gud. Han är livet. Jesus ger Nikodemus och oss en undervisning om frälsningen. Jesus förklarar att det inte hjälper med att vara jude eller religiös för att bli frälst. Det räcker inte. Det räcker inte. Människan behöver bli född på nytt. Jag pratade nyligen med en kvinna som inte är kristen. Hon sa till mig att religionen är inte viktig. Det viktigaste är att man lever rättfärdigt, att man gör det som är bra, att man gör det som är gott. Det räcker. Då är Gud nöjd. Det är det som är viktigt. Jesus betonar här att det finns ingen människa som med sin rättfärdighet kan bli frälst. Det finns inte. Alla människor behöver bli födda på nytt. Under Nikodemus tid och under våran tid. Precis som man föds fysisk behöver man bli född andlig. Varje människa som föds fysisk är skild från Gud. Redan i skapelsen när människan bestämde sig, Gud, jag vill inte ha med dig att göra. Så blev det. Man kan födas fysisk men inte andligt. Man är skild från Gud. Varje människa behöver tro på Jesus för att få evigt liv, för att födas andligt. Det räcker inte med det fysiska födelse. Man behöver födas andligt, precis som Maria berättade. Man behöver födas andligt. Nikodemus förstod inte Jesu undervisning. Han undrar hur detta ska gå till. Jesus förklarar för Nikodemus att man ska födas på nytt av ande och vatten för att komma in i Guds rike. Bibelforskarna försökte förstå vad menar Jesus, vad säger Jesus här. Och det finns väldigt många förklaringar, men jag valde två av dem. De menar att Jesus talar om dopet. Han talar om dopet. Vattnet i dopet symboliserar rening från synden och anden gör människa till en ny skapelse. En annan tolkning är att Jesu ord är en bild på de två födelserna. Fysisk födelse, född av kött, och andligt födelse, född av anden. Nikodemus borde ha förstått detta, menar Jesus. Redan i gamla testamentet hos profeterna, hos Hesekiel och hos Jesaja, fanns faktiskt profetior om detta. Och Nikodemus kunde skriften, han läste skriften. Så han skulle ha förstått detta. Jag ska läsa en av de här ställena där Gud säger i gamla testamentet. Sedan ska jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag ska göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärtat av kött. Med min egen ande ska jag fylla er, skriver profeten. Gud säger detta i Hesekiel 36, vers 25-27. Nikodemus ställer sitt sista fråga. Hur är detta möjligt? Hur är detta möjligt? Jesus ger Nikodemus och oss alla en bild från Gamla testamentet. Det underbara med Jesus. Han möter varje människa där hon är. Nikodemus, han kunde Gamla testamentet, så han möter honom med att ge en berättelse från Gamla testamentet. Och behöver vi Jesus, då kommer han att möta oss på det sättet som vi förstår. Var säkra på det. Han möter oss där vi är. Nikodemus, han ger honom en berättelse från första Mosebok kapitel 4. Och vers 4 Mosebok kapitel 21 från kapitel 21. Den berättelse där berättas om hur folket, när de var på väg till det utlovade landet, de tröttnade på Gud. De började klaga på Gud och på Mose. Och de lämnade Guds tro. Och Gud straffade dem. Han skickade ormar som biter på dem så de dog. Och rätt som det är, då förstod de, oj, vi har gjort fel. Mose, Gud, förlåt, förlåt. Och då säger Gud till Mose, gå och sätt en orm upphöjt någonstans på kullen. Så var och en som blir biten kan titta upp på ormen. Den som tittar upp på ormen dör inte, får liv igen. Mose gjorde precis som Gud sa till honom, och så blev det. Varje människa som blev biten, om man lyfte upp blicken och gjorde efter Guds ord, Guds vilja, lyssnade på Gud, då fick man leva. Då fick man liv igen. Jesus är vår frälsare och räddare i Nya testamentet. Jesus blev upphöjd på kors för att ge oss liv. När vi tittar på Jesus, då får vi liv. Jesus bar världens synd på korset. Genom att vi tittar på Jesus, att tro på honom, då får vi evigt liv. Vi blir födda på nytt. Vi blir nya skapelse. När jag var 15 år gammal, jag är uppväxt i grekisk-ortodoxa kyrkan, men jag upplever, jag personligen, att där hittade jag inte Gud riktigt. Jag hittade inte frälsning. Så när jag var 15 år gammal började jag söka Gud och frälsningen. Jag tänkte att om jag läser Bibeln och om jag lever rättfärdig, då kan jag bli frälst och då kan jag få frid med Gud. Så jag sökte verkligen Gud. Jag läste massor i Bibeln och försökte leva eftersom jag tyckte det här är ett rent liv. Och under tiden levde jag i krig. Jag var så rädd. Jag kan dö när som helst. Och jag var så rädd att dö faktiskt innan jag lärde känna Gud. Och jag läste i Bibeln. Jag kunde läsa 10-20 kapitel om dagen. Och undrar, hur kan man bli frälst? Finns inte någon människa som kan visa mig frälsningen? Då hade jag ingen då. Tills när jag var 19 år. Då var jag i Jordanien. Vi rymde på grund av kriget till Jordanien. Och där hade jag två fastrar som bor där, är gifta och bor där. Så jag var på möte, på två möte i deras församling, en pinsförsamling. En morgon satt jag på balkongen, då kom min kusin. Och så frågade hon mig, Leila, vill du inte bli frälst? Då svarade jag, ja, jag vill bli frälst. Men jag vet inte hur. Hur blir man frälst? Då sa hon till mig, ah, vänta. Så hämtade hon min faster. Så satt vi på balkongen. Och så började de be. Och så säger min faster, ah, när du känner dig redo, be. Säg till Jesus, jag vill ta emot dig. Och så tänkte jag, äntligen! Och så började jag be. Men då började jag tala i tungor och prata med något språk som jag inte förstår. Vad är detta? Vad händer här? Faster, förklara. Så fick hon förklara för första gången i mitt liv fick jag höra om tungotal. Det var en fantastisk, som Maria beskriver, en fantastisk upplevelse. Det var den bästa dagen i mitt liv. Jag kände som om hela världen var nytt. Allt vad jag ser är nytt. Och det bästa av allt, då var jag inte rädd. Då var jag inte rädd för döden eller hade en kramp i magen och i hjärtat. Då kände jag mig för en gångs skull, 19 år, för första gången i mitt liv, kände jag mig, wow, jag är fri. Jag är fri. Det var en underbar upplevelse. Det är fantastiskt att bli kristen. Vi får vara stolta över det, att vi är kristna. Kanske vi har en upplevelse som mig och Maria. Du kan dagen, timmen när du blev kristen. Eller kanske du vet inte när du tog emot Jesus. Det spelar ingen roll. Allt är fantastiskt. Bara att du är kristen är underbart. Var stolt över detta. Du är född på nytt. Var stolt över detta. Man kan inte låta bli att ställa frågan, eller jag kunde inte när jag jobbade med texten. Hur kunde Gud välja att offra Jesus för att rädda mänskligheten? Kunde han inte hitta någon annan väg? Han är Gud. Behöver han liksom offra sig till den graden? Behöver han? Och Jesus är så underbar. Han svarade på min fråga direkt. Han visste vad jag kommer att fråga för 2000 år. Så han svarade med vers 16, den versen som vi kallar för lilla bibel eller lilla evangeliet, som säger så här: så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så älskade Gud världen. Älskade på grekiska, grundtexten har en form som vi inte har på svenska. Det heter aoristform. Men när vi läser Nya testamentet på grekiska och möts av verbformen i den formen, då vet vi att verbet i den formen, det är någonting som sker. Verb är något som sker, glöm inte grammatik. Att den verben, den står fast. Den står fast. Det finns ingenting som rubbar den sker, det som sker. Det finns inget som kan ändra på det. Gud älskar världen. Det finns inget som kan låta Gud att ändra på detta. Trots vad människan gör är hon älskad av Gud. Trots vad en människa gör, trots detta är hon älskad av Gud. Oavsett om människan känner Gud eller inte. Hon är älskad av Gud. Det går inte att ändra på det. Det är aorist, det står fast, så är det. Gud älskar världen. Och Guds kärlek är uppoffrande kärlek. Guds kärlek är handling och inte ord. Gud lät Jesus dö på korset för att rädda mänskligheten. Så var och en som tror på honom får evigt liv. Det är vår Gud, det är vår Jesus. Gäller detta oss i Sverige idag? Behöver vi Jesus när vi har så mycket annat? Jag menar, för 2000 år, okej, men idag, vi har så mycket. Vi kan utveckla oss själva. Vi tror att vi kan frälsa oss själva. Vi kan ha olika sorters yoga eller andra filosofier. Vi klarar det här, tror vi. Jesus är unik. Och vi behöver Jesus i vårt land idag mer än någonsin faktiskt. Det finns ingenstans i någon religion eller lära det som finns i kristendomen. Sök, då ska du finna. Det finns ingenstans det som finns i kristendomen. Nåden i kristendomen är unik. Unik. I den kristna tro blev Gud en människa i tid och rum. Gud klev ner i historien. Och inte nog med det, Gud dör för oss. Gud söker oss. Han längtar efter oss. Berättelse i Lukas evangelium kapitel 15 berättas om en fader, hur sonen svek fader, förneka fader, sa till fader, jag önskar att du är död, ge mig mitt arv. Och så går han och gör av med pengarna. Och så läser vi att fader springer för att möta sonen när sonen är på väg hem. Han vill ta emot honom. Istället för att förkasta honom, det gjorde sonen. Men fader, nej, det finns kärlek. Hjärtat bultar för sin son. Det som är stark i berättelsen är att den skedde i skamsamhället. Inte i Sverige, i skamsamhället. En fader som sonen gör så mot fader, det är skamligt. Man ska döda sonen. Det är skam. Men fader struntar i allt. Kärleken till sonen låter honom springa och möta sin son. Han struntar i allt. Så är Gud. Det är Guds kärlek. Därför väljer Gud bli en människa. Bli en Gud med sår. I alla andra religioner man upphöjer sina gudar. I vår religion vi har en Gud med sår. Till och med efter uppståndelse har vi en Gud med sår. Det är vår Jesus. Alla människor behöver höra om detta. Och jag tror att det finns säkert många i vårt samhälle som är som Nikodemus, som är ärliga i sin sökande. Jag önskar att någon berättade för mig om frälsning många år innan. Och jag tror det finns många sökare i vårt samhälle, många som letar efter frälsning, efter sanningen. Alla människor behöver höra om detta. Och därför ska vi möta människornas behov och berätta om Jesus. Som Gud skickade Jesus till världen, skickar Jesus oss till världen. Vi har samma kallelse. Till sist, jag vill uppmana oss alla när ni kommer hem att reflektera över två saker. Det första, varför är du kristen? Varför är jag kristen? Reflektera över det. Jag tror ibland liksom åren rullar på och man tappar bort det här, sitt första beslut. Men det är viktigt att stanna upp. Varför är jag kristen? Var ärlig inför Gud. Censurera inte. Gud vet redan allt, så censurera inte. Berätta för Gud vad du tycker, vad du känner. Sedan formulera några meningar där du berättar. Du är förberedd om du möter någon sökare. Du är förberedd. Du kan berätta för den sökare hur man blir kristen. Var förberedd. För att jag tror det finns många som längtar efter att jag ska öppna min mun och berätta detta. Jag avslutar med Jesu ord. Jesus säger, liksom fader har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Liksom fader har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Johannes kapitel 15 och vers 9. Vi ber, och när vi ber nu, om det sitter någon här och som känner att jag längtar efter Jesus, men jag är inte frälst. Så det enda du behöver göra är att be en enkel bön. Jesus, jag tror på dig. Förlåt mig mina synder. Det räcker. Jesus, jag tror på dig. Förlåt mig mina synder. Och så småningom kommer vi att ha några förbedjare där. Känner du att jag vill gå och berätta att jag tror på Jesus, eller jag behöver hjälp med barnen. Så var frimodig. Var frimodig och gör det. Vi ber. Jesus, jag vill tacka dig för att när vi ställer fråga, fanns inte någon annan väg att frälsa oss med än att du dör på korset. Då svarar du nej, det fanns inte. För att jag älskar er, för att ni skulle förstå. Om jag gjorde något annat, då skulle ni säga det räcker inte. Men nu det finns inte något mera som jag kan göra. Jag dog för er. Tack Jesus, tack för att du älskar oss oerhört mycket. Tack för att du har frälst oss. Tack för att du har satt oss här i församling så vi kan växa i vår tro och lära känna dig dag efter dag. Och tack Jesus för att du har kallat oss ut i världen. Jag ber för mig och för oss alla att du ger oss mod att våga berätta om din kärlek, om din nåd. Våga berätta de goda nyheterna Jesus till värld som längtar efter dig, till människor som lever i rädsla på olika sätt. Så välsigna oss idag, välsigna var och en av oss Jesus. Jag ber i ditt namn. Amen.